En podcast från Aftonbladet.
Det här är till dig som är lärare. Du är lärare och det är skillnad. Så snacka gärna skit om mig och andra politiker. Och inte om varandra. Tack för ditt arbete.
We don't need no education. Yeah.
Välkomna gott folk till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonbladet Kultur och Galago. Idag har vi begett oss till Sveriges största rosévinsfestival och Niklas Svenssons egen lilla del av helvetet, Almedalsveckan i Visby. Med oss idag har vi inga mindre än, han är riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Välkomna hit, Ali Esbati.
Tack, tack.
Hon är ankare på fantastiska tankesmedjan i P3. Det är Dilan Apak. Och han är komiker och en av landets främsta sportjournalister. Gott folk, ge en varm applåd för Jonathan Unge. Och jag, ålderman, grand moff och studierektor här på Flumskolan är, som alltid, Johannes Klenell. Anna Kinberg Batra, idag partiledare för Moderaterna, skrev år 2004 boken Indien från stackare till stormakt, utgiven på Timbro förlag. Det första ord som dyker upp i huvudet när jag ska beskriva boken är: varför? För att svara på det här går vi direkt till bokens inledning. När jag gick i skolan fick vi lära oss att det fanns ett stort land långt borta som heter Indien. Där fanns det många heliga kor och fattiga människor som var hinduer och därför inte trodde på döden som vi. Några år senare förstod jag att det fanns ett Goa i Indien, dit västerländska ungdomar kunde resa för att finna sig själva och likasinnande, röka hasch och dansa i soluppgången. Det var ungefär det och de flesta jag känner långt in på 90-talet visste om Indien. Alltså, hon visste inte jättemycket om Indien, va?
Nej.
Jag vill bara säga att det här kommer bli himla svårt, för det här är en fullkomligt rimlig bok. Den är inte på något sätt tokig. Den är hyfsat balanserad. Den är fullkomligt rimlig. Saker som står i den är korrekt. Det kommer bli himla, himla tufft för er, Ali och Dilan, att göra något på den här boken.
Ska du vara liksom...
Den är så himla, himla fullkomligt rimlig.
Så du kommer vara den balanserade i mitten.
Fast det är inte helt sant.
Men det är ju superrimlig.
Ja, men den är absolut superrimlig bok. Om man jämför med en del andra grejer som Timbro har gett ut. Det kan jag hålla med om. Men det är en väldigt, väldigt speciell standard att hålla en bok till. Så att
jag kommer vara benhårt på Kinberg Batras sida under hela den här.
Mm. Lycka till.
Men alltså, Ali, det där är lite som att säga att det var hyfsat kallt i den där bastun. Alltså så här, det är liksom...
Ja, lite så. Alltså, jag har ju läst en del andra böcker från Timrå. Och det finns i och för sig en del andra böcker som också är inte fruktansvärt dåligt skrivna. Till och med bra skrivna, som Jan Norbergs böcker till exempel. Men de är fortfarande inte rimliga i någon sorts relation till verkligheten. Det tror jag man får
hämta. En huvudpoäng med boken är ju att Indien förändras så snabbt, och därför löper jag risken att mycket har hunnit förändrats sedan jag började skriva. Som skribent kan jag referera, kommentera och försöka hålla mig uppdaterad, men inte ta ansvar för källorna i sin tur av fel, förändras eller till och med försvinner. Allt sånt ber jag i så fall om ursäkt för redan här och nu. Ja, och med de orden avslutar vi dagens avsnitt av Flumskolan. Ge en varm applåd till. Ja, men hur smart är det att brasklappa så här på, liksom, direkt i början på boken?
Det är väl jättesmart. Hon var ju lite före sin tid på det sättet. Nu måste man ju brasklappa ganska mycket. Och hon körde på redan då. När kom den? 2004, va? Ja, fan vad bra hon är. Nu är jag på Anna Kinberg Batras sida. Vi får se i nästa citat om jag hoppar över på min sida.
Du ser, det funkade ju på Jonathan. Han läste det stycket så bara, det här var ju rimligt.
Ja, men vi har liksom...
Det är fullkomligt rimligt. Saker och ting förändras. Ni kanske kommer läsa den här, alltså kommer den här där, har andra saker hänt?
Det är ingen som kommer läsa.
Himla bra skrivet.
Det är nästan lite för rimligt.
Om Karl Marx hade skrivit det i sin bok hade kunnat liksom ta kapitalet på kanske större allvar. Saker och ting kan förändras.
Den här, jag kan vara på ett annat humör.
Kanske är liksom inte allt, går inte allt en utveckling exakt enligt den trappa jag hittat på.
Kanske har alla fel i den här boken. Det vill jag i så fall be om ursäkt för redan nu.
Men det gör man inte så som liksom akademiker, att man säger liksom att Jag kan ha fel, jag står för det.
Jo, men du kan inte, alltså, det är en förolämpning mot allt akademiskt som har skrivit och säga att det här liksom, därmed håller rätt akademisk kvalitet. Men om man skriver att det kan vara fel betyder inte att det
ni behöver
blir
inte
en akademisk.
Det egentligen.
Jag tycker det är himla ärligt och fullkomligt rimligt,
ja. Wow.
Och till sist, inget av ovanstående hade någonsin kunnat hända om jag inte träffat en alldeles särskilt skånsk indier julen 1997 och kort därefter börjat intressera mig för hans ursprungsland. Vad David betytt för boken och för mig i övrigt går inte att formulera i ord. Alltså...
Det är ju rimligt.
Det är väl rimligt?
Det är det här liksom hennes kärleksgåva till
David? Vi driver med att Kinberg älskar sin man.
Nej, men det får vi låta vara. Det var
roliga?
Jättevackert. Det kanske att var det enda vackra i den här människan. Boken.
Mm. Men... är det inte ett tecken på att den här boken ändå betyder väldigt mycket för Kinberg Batra?
Kul att det är en så torr grej som har ett sånt högt affektionsvärde i hennes liv. Men det är väl fint.
Jag tror inte det betyder så mycket. Jag tror att hon blev intresserad av Indien kanske efter att man sagt att träffa David. Och sen så kanske hon lyckas få 100 papp av Timbro för att skriva en liten lätt rapport om Indien.
Indien är stort, skrämmande och svårförståeligt. Så inleds ett typiskt resereportage. Just detta i Vagabond, skrivet av en kunnig och berest guideboksförfattare. Författaren listar också de 7 vanligaste frågorna om Indien. Det första platsen intas av: är det inte lätt att bli sjuk? Så bekräftas den svenska bilden av Indien som ett land som företrädesvis ormtjusare och oroliga magar. Alltså, vart kom ormtjusarna ifrån där?
Det här kanske är lite... ormtjusarna återkommer ju otroligt mycket i den här boken. Och då kan jag känna att om man ska prata så mycket i en bok, alltså klaga så mycket på de fördomarna som finns mot Indien, och att det liksom är ett genomgående tema, högerklicka på ordet ormtjusare och kolla om det finns synonymer. Så att det blir lite mer levande.
Ali.
Ja, alltså här måste man säga, det var ju inte ett helt perfekt citat för att liksom komma fram till att saker och ting är dåliga i Indienbeskrivningen. Vad var det hon sa? Stort, skrämmande och svårförståeligt till exempel. Alltså det gäller ju, jag menar, om jag skulle beskriva till exempel Moderaternas partiorganisation i Vellinge så skulle jag använda samma ingång då. Det betyder ju inte i sig att det är fel. Och här liksom, jag tycker inte hon liksom för i bevis att det finns ett problem med indiebeskrivningen genom den ingången. Det beror på vad man säger sen. Men det som är så liksom talande för resten av boken är ju att det finns 2 saker som hon säger som hon inte sätter i samband med varandra. Det ena är så här: det finns en slags liksom kolonial beskrivning av Indien. Och sen så sätter hon inte det i samband med till exempel att det kan finnas kolonialismen kan ha spelat roll i detta. Det är ju kanske en brist tycker jag då i boken generellt.
Men hur mycket orimligare fråga till en resetidning är det inte lätt att bli sjuk än säg, jag skulle vilja veta lite mer om hur stor del av deras BNP som kommer från textilindustrin. Alltså det är väl inte något du skriver till Vagabond och frågar?
Det är rimligt.
Vi går vidare till kapitlet En ding-ding mediebild. En förklaring till det låga intresset för Indien i svenska medier är naturligtvis att alla medier alltid bryr sig mer om sin närmaste omgivning. I slutet av 2004 hade Sveriges Television 12 reportrar utplacerade som arbetade med Gävle-Dala-nyheter. En fast EU-reporter, men ingen korrespondent i vare sig Indien eller Asien i övrigt. Motsvarande förhållanden gäller radio, tidningar och nyhetsbyråer. Trots landets storlek kan en mängd artiklar om Indien i svenska medier jämföras med bevakning av Linköping. I en allt mer globaliserad värld minskar svenska medier sin bevakning av världen omkring oss.
Vad betyder det här för Sverige att världens längdåkare kommer hit och intresset som riktas på Falun och Sverige är stort?
Men det är ju ändå jättestort. Man talar ju om uppåt 500 miljoner tv-tittare runt om i världen. Och då ser ju de våra fjäll och vår vinter, även om vi inte har så jättemycket snö just nu.
Dilan Appak, sett till att Falun ligger 20 mil från närmsta käll, var det här ett skämt eller en felsägning, tror du?
En felsägning som kanske skulle kunna bli ett skämt, eller vice versa, eller bara ta det ur sitt sammanhang och gör en kul grej av det, hörni.
Men sett till hennes egen koll på svensk geografi, skulle inte fler lokalreportrar kunna vara en rätt bra idé?
Framförallt i Linköping, för där verkar det ju vara helt hysteriskt dåligt, har jag lärt mig av den här boken.
Men den utvecklingen, den medieutveckling som hon mycket riktigt beskriver, den är ju för övrigt en sån där ganska direkt effekt av kommersialiseringen av medielandskap. Det hade jag gärna läst lite mer om. Jag vet inte vad Timbro tycker om den.
Men visst är det en rimlig åsikt?
Ja, jätterimligt.
Absolut.
Att det är konstigt att vi inte har en korrespondent i en av världens, kanske världens största land. Vi får ändå slå fast att det är en rimlig åsikt att ha.
Det är fruktansvärt rimligt.
Och det är värt att vilket göra det på liksom bekostnad den, av Linköping.
Vilket också är då liksom den röda tråden i den här boken.
Rimligheten.
Att allt som står i den är fullkomligt rimligt.
Världen har 2 miljardländer, Kina och Indien. I det ena av dem kan människor försvinna och avrättas utan rättegång. Men det är ändå Kina som beskrivs oproblematiskt och Indien som omringas av frågetecken. Även det Indien beskrivs som positivt och växande är det med brasklappar om fattigdom och klyftor. Medan Kina okritiskt hyllas för sin effektivitet förknippas Indien med byråkrati och tråkigt. Ja, men alltså, nu är det väl inte så att Kina skildras helt oproblematiskt, problematiserat eller okritiskt?
Nej, och det känns inte som att det är så här en grej i Sverige att vi pratar om Kina. Kinas effektivitet just.
Det kanske inte bara, eller?
Nej, inte bara.
Jag får inte rimliga kretsar.
Men, men jag där kan tänka mig att de kanske så vänder sig mot sina liksom näringslivsvänner. Den här, ja. Som jag tror att den här boken, att de talar till dem. Att de tycker att det är så himla härligt att göra affärer med Kina. För att om de behöver bygga en fabrik men det ligger en miljonstad på den platsen så kommer kineserna bara skövla den för att de är så jävla effektiva. Det vill säga att de är en diktatur. Och det är väl så här liksom själva grunden med den här boken tror jag, att varför håller vi svenskar på liksom politiker och näringsliv att rikta våra blickar och intressera oss så mycket för den här kommunistiska liksom skitdiktaturen Kina. Och varför ägnar vi inte all liksom, uppmärksamhet åt Indien?
Ja, försöka sälja vapen
i en demokrati. Ja, de försöker och lyckas. Och de är liksom som en demokrati. Vi borde liksom helt bara överge Kina och liksom gå in och satsa skitmycket på den här liksom växande demokratiska stormakten liksom. Hurra för Indien.
Men Jonathan, det är väl ändå värt att liksom skildra några klassklyftor i Indien när man ska prata om det.
Hon intervjuar väl det är någon bonde som hon låter tala.
Nej, hon har läst om den bonden.
Hon har läst om den, ja. Det har hon gjort.
Ja.
Ja. Det får man ändå ge henne.
Ja.
Men hon är,
det är mer än vad många andra på Timbro har gjort.
Men vad fan ska hon bonden om? De vet ju inte ett skit om BNP. Och det är det den här boken handlar om.
Just det. Ja.
Hon tillstår ändå att de finns.
Och det är väl vackert.
Visst,
stanna
är Kina
upp vid det och bara mys över det faktumet.
Visst är Kina en större ekonomi som har större andel av världshandeln än Indien, vilket naturligtvis motiverar större plats i ekonominyheterna. Och visst är det korrekt att Indien har problem, att det finns flera 100 miljoner fattiga i landet och det tar tid att fatta beslut. Men skälet till att klagomål överhuvudtaget kan framföras, det är ju att Indien är demokratiskt. Alltså, svarar hon inte lite på sin egen fråga där? Liksom?
Men det här var väl ännu ett väldigt rimligt citat, eller?
Ja. Mm. Nej, jag undrar mest bara om hon inte svarar på frågan.
Ja, hon är otroligt pedagogisk.
Ja. Indien förknippas nästan lika mycket med hasch och meditation som med näringsliv. Åtminstone i medierna, när Indien alls förekommer. Då är det inte konstigt att en besökande guru får en stor artikel i DN Ekonomi medan utrikeshandel, statsministerbesök och annat knappt får notiser. Och det är så som vår Indienbild dagligen formas. Jag tänker så här, alltså, jag vill inte vara sån, va? Men är det egentligen speciellt många överhuvudtaget som läser ekonominyheterna? Alltså, det krävdes nästan att PM Nilsson skulle förvandla Dagens Industri till en filial till SD-Kuriren för att den skulle nå bredare massor än några monopolgubbar med så hatt och monokel. Ja, men alltså, hur stort är intresset? Alltså...
Nej, nu blev jag kränkt. Jag har intresserat mig för ekonomisidan länge. Så ja, så det var också rimligt.
Jag läser också jättemycket ekonominyheterna. Ja, ofta läser jag det.
Kanske alla utom du, Johannes, läser ekonomisidorna.
Ja, jag hoppar direkt till ekonomidelen. Jag tycker allt annat bara är skit. Ibland bränner jag resten av tidningen. Det är bara ekonomidelen. Det är konstigt, Johannes, att du inte förstår sånt.
Att jag inte har något intresse.
Ja, det är lite udda.
Men Göran Persson, han åkte åtminstone dit, vilket gjorde honom till den första svenska statsminister som besökte Indien sedan Olof Palme. Palme var å andra sidan en desto flitigare gäst och har till och med fått en gata uppkallad efter sig i Delhi. Men bilden av det fattiga Indien fastnade och sitter kvar än idag. Sverige ger fortfarande bistånd till Indien trots att det inte efterfrågas. För svensk storebrors mentalitet är djupt rotad. Alltså, för att vara lite seriös här, Kinberg Batra återkommer till det här med att biståndet som inte Indien vill ha hela tiden. Jag tänkte rätt mycket på det. Det måste väl ändå vara fantastiskt enkelt att bara säga nej.
Ja. Ja, jag tycker också det är så himla konstigt. Stämmer det?
Men vad är det för hint som vi i Sverige inte fattar då? Hur kan det vara så att vi gång på gång går till Indien och bara erbjuder dem massa bistånd och de tackar artigt nej en gång och sen så fortsätter vi ändå och bara fattar ingenting?
Kan det vara för att alla biståndsarbetare bara vill åka till Goa och röka hasch?
Det är antagligen det. Antagligen det. Kanske ligga med en ormtjusare, leva lite.
Men får jag säga, det är ändå så att här kommer vi också in på någonting som inte är så jätterimligt med boken som röd tråd. Och det är att boken går ut på sig så här, att det händer massa spännande saker i Indien, och det är ju lätt att hålla med om att det även händer spännande saker i Indien. Det bor ju trots det trots att en hel kontinent, det vore konstigt annars, och det är väl fint att någon påpekar det även på Timbro. Men sen går det ut på att säga så här, och det finns ett problem i Indien, och de beror, och så visar det sig liksom väldigt fort då att ja, det är sossarnas fel att det finns problem i Indien liksom. Och det är inte helt rimligt tycker jag.
Men svenska sossarnas fel?
Ja, det också. Du får se här. Palme till exempel.
Det går nämligen till kapitlet Indien som skolbarn ser det. Mm. De flesta som rapporterar från omvärlden till Sverige är infödda svenskar som genomgått svensk skola och svensk journalistutbildning. Och på 1970-talet handlade skolböckerna mycket om kalla kriget, faran med marknadsekonomi, lyckan på kolchoser och Sveriges överlägsna roll i världspolitiken. Alltså det gjorde den väl ändå inte?
Jag vet inte.
Lyckan på kolchoser.
Jag kan inte svara på det tyvärr. 1970-talet.
Det verkar osannolikt.
Det låter osannolikt, men man kan väl tänka sig att det stod det.
Och jag då har egentligen ingenting att sätta det här efterhand.
Ja, om det stod det så är det ju fullkomligt rimligt.
Ja, då tar vi avstånd från det här och nu.
Det kan inte vi säga.
Just det,
vi ingen av oss har ju läst de skolböckerna.
Nej, jag kan väl ta på mig och hålla med helt och hållet. Jag har ingenting att sätta emot. Det var antagligen exakt.
Men hur mycket läste ni om det?
Men hon säger också att, att människor blir formade av sin uppväxt. Det är väl också en rimlig åsikt.
Alltså det jag läste om lyckan på kolchoser, det läste jag inte i de böckerna.
Nej.
Vi går vidare till kapitlet Indien som stora barn ser det. Han öppnade lådan och gav mig ett paket gjort av plastfolie fyllt med gräs. 150 rupier, sa han, och jag betalade. Det var ju otroligt. Ett paket riktigt gräs, värt ungefär 50 pund i England, hade kostat mig mindre än 5 pund. Plötsligt framstod Indien som det mest civiliserade landet på jorden. En tripp till Indien, boken där ovanstående utbyte beskrivs, är bara ett av många exempel på Indienskildringar för lite större barn. Förutom ovanstående tecken på civilisation framställs Indien som en stor ugn av lukter, köer och magsjuka. Alltså, ställer verkligen Kinberg Batra krav på en opartisk skildrad av från en bok som heter En tripp till Indien?
Jag läste den boken.
Var den bra?
Ja, den är jättebra. Ja.
Det är inte du som har skrivit
den. Nej, det är inte. Det är det inte. Men det här är ju faktiskt inte rimlig. För det är ju liksom en skämtbok.
Ja.
Alltså det är
något på spåren här nu.
Det är inte den. Tripp till Indien är en skämtbok.
Jag blev så himla glad.
Men vad heter det? Så det kan jag tycka lite konstigt. Och den beskriver ju en vidrig engelsman som går runt åker runt i Indien och är liksom en västländsk klyscha. Så den handlar ju om hur en vidrig person ser på Indien. Och sen är hon ju himla mycket inne på hasch hela tiden.
Mm.
Hon verkar inte knarkliberal alls.
Nej, men jag läste ganska snabbt. Och när det här citatet kom så hängde jag liksom inte med på att det var ett citat. Eller jag tänkte att hon kanske tog någon gammal dagboksanteckning eller någonting. Så tänkte jag, wow, Anna Kinberg Batra går ut med
att levt.
Hon har köpt jättemycket gräs och blev jätteglad över det här. Och sen förstod jag att det bara var ett citat. Jag ville bara dela med mig av den sorgen. Jag tänkte att det kanske kunde finnas något med henne som kunde vara lite kul.
Hon är den där generationen efter Reinfeldt, eller hur? För då Reinfeldts generation var väl lite, de var liksom knarkglada på ett annat sätt som kanske
att inte här, Fredrik.
Inte Fredrik.
Han är från Täby.
Men borgerlig, ja. Nej, kanske borg.
Bara borg.
Men vad heter de som hade den här raveklubben?
Frihetsfronten.
Ja, de hängde väl med dem.
Ja, men de var tuffa.
Så de var väl lite gladare, och sen är hon liksom den här generationen efteråt som alltid då måste liksom göra uppror mot Reinfeldts vilda droggeneration.
Just det.
Och då blir de lite så här mer konservativa och kofta på sig fast det är varm. Och sådana saker. Så
det här tror jag inte är en helt riktig beskrivning av Moderaternas utveckling.
Inte.
Men det finns säkert poänger i den.
Jag väldigt tycker det är rimligt.
Du sätter upp mot den här ecstasy och doftande ledningen under Reinfeldt. Du tror inte på det?
Nej. Men jag tycker att det kan finnas, det är viktigt att fundera över.
Ja. Och så kommer det vara Kinberg Batra och är lite tråkig. Vill inte röka hasch. Men jag har skrivit en helt rimlig bok om Indien. Så det får man ändå ge henne.
Hade hon kunnat göra det om hon var pårökt hela tiden?
Nej, hade hon inte.
Det hade blivit en jävla flumbok om Indien. Nu, en alldeles rimlig...
Liten... Jämför den här böckerna med de böcker som Reinfeldt har skrivit, så är den här så himla, himla rimlig.
Om vi kommer till det. Det kommer ju fler möjliga jämförelser med Reinfeldt.
De konvergerar mot slutet, kan jag säga.
Ja. Jaha, okej, okay, ja.
Men det är inte bara från Goa liknande vykort skickas hem. Pune utanför Bombay skulle kunna beskrivas som Indiens Kista. Men när Pune porträtteras i svensk reportageform är det i svenska L som besökt Osho-sektens internationella kommun i staden. Där kan stressade västerlänningar från hävda sig världsliga tankar och ting och istället smeka varandra och meditera. Gurun har ett säkert ett riktigt namn men kallas Master of the Vagina. Osho hette tidigare Bhagwan men blev på 70-talet ett av Indiens mest spridda varumärken i världen. Gästerna klär sig i rödbrun fotsid bomullsdräkt, mediterar, spelar tennisvarianten Zenis och upptäcker varandra. Alltså, om ni var journalister, nog fan skulle ni hellre skriva om Master of the Vagina än om Indiens Kista.
Inte om det var Indiens Kista, för att det bor förbluffande många iranier där och de har lite för många espresso houses. För då skulle det ändå vara likheter som var ganska roliga.
Det är en himla, himla dålig komplimang. Alltså, för att de vill på ett sätt ge cred till det här stället. Alltså säga att det är liksom ett högteknologiskt liksom mecka eller något sånt. Men det är som att säga att New York är som USA, Stockholm. Liksom, det blir en förolämpning även om man vill vara schysst. Men så fan, vad var det någonstans? Jag hade något mer att säga än det. Jo, men sen är ju också Kinberg, hon är ju smart. Det är en smart kvinna det här. Hon berättar ju själv om när hon försökte så här, kuppa in sig själv, alltså att få fler personvalsröster som skulle hamna högre upp på listan och äntligen kom in i riksdagen.
Just det.
Att hon gick ut på sin hemsida och sa liksom, om ni klickar här så kommer jag berätta mina sexfantasier och jag kommer bjuda på en nakenbild. Och sen så var det inte sexfantasier utan var liksom sex helt rimliga politiska punkter.
Helt rimliga.
Och därför tror jag bland annat att hon har tagit det här. För hon tänker så här, hur fan ska jag få Johannes Klinell att ta upp den här boken?
Tänk om detta.
Jag kastar in en guru som heter Master Vagina. Det kommer han gå igång på. Det blir säkert ett avsnitt i Flumskolan. Men... det är ingen idiot som har skrivit den här boken.
Nej.
Det är en fullkomligt rimlig kvinna med rimliga åsikter.
Nej. Det är två olika saker du sa nu som inte nödvändigtvis hänger ihop. Men jag skulle vilja veta mer om Master of the Vagina. Vad händer med honom? Vad tycker han om BNP-utvecklingen i Indien till exempel?
Och vad är hans hemlighet?
Ja, man får lära sig i boken att 150 000 personer åker till och besöker den här mannen. Och AIDS testas varje år, var det så? Ja.
Det verkar vara en jättebra verksamhet. Att de har koll på läget och de är noga och de är rena och de har fint och bra...
Men som andel av Indiens befolkning är det ändå kanske de, liksom ungefär som hur många som åkte i allmänhet.
Ja, men det var också det är inga indier som åkte dit mest verksamhet. Det var västerlänningar. Ja. Men sen så också en liten tips till Master of the Vagina, att det här med att man kommer dit och AIDS-testas, är det inte så att om man har, alltså det tar typ 3 månader efter att du har haft sex som du blivit smittad med AIDS innan du kan se det på ett test?
Men du vet ju inte hur länge det här håller på. Det kanske börjar med 3 månaders smeksex. Och sen går de vidare på tyngre grejer.
3 månader, Zenis.
Jag säger så här, master of the vagina, use a condom. Om du var helt säker.
Ja.
Vi går vidare till Indiens historia. Men den som skyller hela Indiens ekonomiska mörkerperiod bara på kolonialtiden gör det lite enkelt för sig. Den första indiska telegraflinjen, billig postbefordran, Indiens järnvägar grundlades av britter och underlättade för det indiska folket att knytas ihop och till och med stärka sin frihetsrörelse. Britterna anlade spinnerier och grundlade möjligheter till industrialisering av det slag som de själva just gått igenom där hemma. Även om den indiska självständighetsmilisen varit stark så kom inte demokratin som revolutionär indisk produkt utan inspirerades och byggdes delvis upp efter brittisk modell. Sett till den här argumentationstekniken, är inte det lite som så här, Hitler, dum, mycket dum. Men de här vägarna, de som ni har så mycket glädje av, autobahn, De byggde han. Lite glad är ni i alla fall.
Alltså, jag kan vara med om till exempel att man kanske inte ska inleda liksom, talet på förintelsens dag med det citatet. Det kan jag hålla med om. Allt har sin tid och sin plats.
Men
visst har de en poäng. De fick ändå...
Man kan ju alltid välja glädjen.
De fick
är väl det
kanske
som
inte, utan de tvingades bygga. Här är med vi... att de har hemskt här... mycket järnväg.
Ja, det har de. Men här är vi... Alltså, jag måste ändå, nu är du lite så här bakisobstinat här. Men jag vill ändå... Så här, nu närmar vi oss verkligen det stället. Det här med emfas vill hävda att vi liksom börjar gå lite utanför det som är rimligt. Det är, alltså, det är timbrorimligt, men det är inte rimligt att beskriva liksom,
timbrorimligt,
Indiens...
Det är snarare P.J. Anders Linder-rimligt.
Ja, men alltså beskriva liksom, kolonialismens historia och dess effekter på det sättet. Det känns lite, det är lite så här skruvat och konstigt. Det är ju, hon kommer in på det många, många gånger. Och så är det motsägelsefullt där självmotsägelserna kommer liksom väldigt nära varandra. Om det hade varit en roman, typ så här Knausgård funderar, så hade det varit liksom en del av grejen att man kan, alltså världen är komplex. Och man har, men alltså om man ska driva en tes så blir det lite konstigt om man säger saker som egentligen står väldigt tydligt emot varandra med väldigt lite mellanrum. Ett sånt är ju att hon säger så här, ja men socialisterna, det var ju alltid deras fel, och det, all fattigdom beror på det, och att man försökte planera ekonomin. Och sen säger man så här, Indien har ett jättebra utbildningssystem som man är jätteglad och stolt över, och som liksom gång på gång kommer tillbaka och förklara, det är ju skälet till att det går så himla bra för dem. I verkligheten var det ju så att det var ju det som liksom indiska kongresspartiet och andra sådana socialistiskt inspirerade gäng bråkade med IMF och Världsbanken om hela tiden, när de så här, Världsbanken sa så här, nej, skit i utbildningssystem, så här, gör andra grejer för att öka konkurrenskraft, och de insisterade åtminstone på att behålla sitt utbildningssystem på ett bra sätt. Och så säger man så här, men det var ju bra, men socialisterna är ändå dumma i huvudet. Det där är återkommande. Jag tycker det var en rimlig kritik av boken, vad tycker du?
Det var en hyfsat rimlig kritik av boken, som är en rimlig bok. Så det stämmer. Men jag förstår lite vad hon menar. Alltså, hon är ju tvungen att säga någonting om kolonialismen, och den är ju inte bra, självklart.
Men man är även tvungen.
Det finns ändå andra saker hon vill påpeka, men hon måste ändå nämna det. Och så tar det lite emot.
Så tycker jag var bättre om hon överhuvudtaget
reflekterat över det. Om du ska skriva en bok om Sovjetunionen, så kommer du vara tvungen att, så här, du kommer vara tvungen att nämna liksom Stalins massvält i Ukraina. Och jag är säker på, Ali, att du hade skrivit det lite motvilligt.
Boken eller det stycket.
Du hade petat in det, för du måste. Men det hade... Jag tar det i en bisats. Gissar jag. Ja.
Finns det då någon typisk eller genomsnittlig indier, medelsvenssons motsvarighet? Det beror på hur man mäter.
Det visar sig
vara
David Batras familj. Alltså. Mm.
Men åtminstone en fjärdedel av Indiens befolkning, det vill säga drygt en kvarts miljard människor, lever på en nivå som västerländsk medelklass skulle kunna känna igen sig i eller bli avundsjuka på. I den mängden ryms nämligen också ett fåtal av världens allra rikaste människor och över 60 000 dollarmiljonärer. Även om medelklassen fortfarande utgör en minoritet av Indiens befolkning, handlar det om enorma folkmassor. Den indiska medelklassen uppnår och motsvarar idag hela USAs befolkning och snart hela EUs. Är alltså den genomsnittliga Indien en av fyra och befinner sig någonstans mellan medelklass, dollarmiljonär eller världens allra rikaste människor? Men vilka är det då som liksom är högre upp på den skalan? Är liksom Indiens överklass så här rika på någon sorts intergalaktisk skala? Eller hur menar hon här? Hon lägger ju väldigt positiva liksom grundtankar kring Medelindien.
Och var i den här samhällspyramiden kommer ormtjusarna in? Är en fråga som jag
faktiskt
återkommer till. Alltså, det blir inte helt klart.
De kommer tillbaks.
De kommer tillbaks. Mm.
Kastsystemet, relik eller realitet?
Det där är fan inte rimligt.
Ja, men är det inte? Jag tyckte det var rimligt.
Låt han läsa. Ja.
Har Indien haft glädje eller nytta av systemet hittills? Många menar att systemet har en fredlig och antirevolutionär effekt, eftersom det möjliggör för fattiga och rika att leva sida vid sida. Det gör de onekligen, vilket framförallt syns i städerna, utanför tjusiga villor på folk i diket. Utan att de sistnämnda tar till vapen eller annat sätt verkar revoltera. Så hade det nog inte varit i västvärlden. Kastsystemet innebär att man finner sin plats på samhällskartan.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man håller sig där hela livet. Och i nästa liv, i alla fall enligt hinduistisk religion, kanske man hamnar någon annanstans. Så varför kriga och sträva för detta, sträva i detta liv? På en skala från 1 till 10, hur bra tycker ni det här resonemanget är om ni ska resonera lite kring klassamhället?
Men det är väl ett jättebra försvar av klassamhället. Här har hon hittat en modell som verkligen kan upprätthålla klassamhället på ett superduper bra sätt. Kul. Det kan man säkert översätta till en liksom svensk kontext.
Fast jag läste det precis tvärt emot hur ni läste det.
Mm-hmm.
Jag läste det så att de inte gör revolution är någonting dåligt. Att det är det hon menar. Att här är liksom det här, här liksom det här kastsystemet gör att liksom, att folk bara liksom, eller, att det bara cementerar klyftor. Hur läste du det? Jag läste så här: det hade aldrig skett i Europa. Så läste jag det. I Europa hade man rest på sig och liksom krävt, skapat liksom en fungerande socialdemokrati eller någonting.
Nej, precis, det skulle man kunna tycka. Men ja. Sen säger jag att det är liksom det som är styrkan här, att man har inte gjort revolution. Och därför har man ju nu möjlighet att skapa ett bra Timbrosamhälle.
Okay. Det är så himla annorlunda.
Jag läste det här som du, Jonathan, har läst boken i övrigt, som väldigt rimligt. Alltså jag kommer på mig själv med att sitta och läsa och känna att, men vad fan, kastsystemet, ja okej. Okay. Ja, men om man ser på
och
det säger, så.
Och säger också, man säger också att ingen vill anställa någon som är liksom under deras eget kast. Att det liksom förhindrar.
Jag håller ju med om att hon skriver inte så här: kastsystemet, det är skitbra.
Nej.
Det är det bästa Indien har skapat. Det säger hon inte. Men bara för att hon inte säger det så blir inte det liksom beskrivningen rimlig ändå.
Andra hävdar att kastsystemet är en av huvudorsakerna till att det indiska samhället inte förändrats i den takt som behövts för att hänga med i till exempel den industriella revolutionen. Och trots att Karl Marx är en av dem som drivit denna tes, måste man konstatera att mycket talar för den.
Snyggt. Mm.
Vad är det för märklig kommunistkänga att kasta in där?
Ja, men det
är
ju det här, kredd till en motståndare.
Det är det här som gör att det blir så himla rimligt. Att hon är så här: å ena sidan så kan det vara så här, å andra sidan så kan det vara så här. Punkt. Okej. Okay. Det är inte så mycket att bråka om egentligen. Det är bara så himla himla. Ja, nu är jag på rimlighetssidan igen. Ja, nu är jag tillbaka där. Fan vad rimligt.
Himla svår bok.
Och strax innan så skriver hon ju så här: ja, officiellt ska förstås kastsystemet sakna betydelse, oberörbarheten ska avskaffas. Indien har en konstitution som uttryckligen förbjuder diskriminering på grund av både kast och religion. Men hälften av platserna i regeringskansli och högre utbildning är samtidigt reserverade för lägre kaster, inbegripet både daliter och shudras. Och så tycker man så här: jaha. Och därmed både erkänner staten kastsystemet existent och just det diskriminerar efter placering i detsamma. Det är ju liksom tillbaka till så här, Timbro-världen.
Du har en poäng i att den här boken är så rimlig så att den blir orimlig. För det har faktiskt en liten poäng i att eftersom att den hela tiden säger emot sig själv och att den hela tiden ger två bilder av allting, så kan jag i första intrycket tycka att den är så groteskt rimlig. Men när du säger det så är den ju så rimlig så att den blir orimlig.
Ja, men det där är så tröttsam liberal läsning av allting i hela världen, för att säga det. Alltså om man säger så här, så länge man säger å ena sidan och å andra sidan om någonting, då är det så safe home.
Okej, men det är inte rimligt bok där. Nej.
Dylan, du kommer få avgöra sen vem som har vunnit av de här två. Du kommer få välja mellan rimlig eller orimlig.
Ja.
Får jag säga en annan rimlig beskrivning? Till exempel
bara när båda
när hon beskriver BJP då, alltså så här Indiens styrande höger, då styrande höger gäng, så skriver hon att det är så här: det hinduiska relativt ekonomiskt liberala BJP-partiet. Och ja, det är ju rimligt, men det är också bara en väldigt liten del av sanningen. Man skulle också kunna säga minst lika rimligt beskriva BJP som parti där liksom ledande företrädare var liksom aktiva i så här pogromer för muslimer, ja, och så. Och så ja, de är nog relativt ekonomiskt liberal, det stämmer, men det stämmer ju kanske lite grann om Hitler också.
Men hon
utan att göra några jämförelser.
Nej, men hon det är faktiskt lite orimligt av henne, för att hon säger också att VGP är ett påstått hindu-nationalistiskt.
Där ska ett hinduiskt relativt ekonomiskt.
Ja.
Ja. På ett annat ställe säger något annat, och då blir det rimligt.
Dagens Indien består varken av enbart ormtjusare eller mjukvaruingenjörer. Det verkliga Indien finns någonstans däremellan.
Det var ett ögonöppnare för
mig. Är verkligen det här Indiens två största yrkesgrupper?
Ja.
Och däremellan, alltså, ja.
Det är väl också sant.
Nej. Det är liksom så här, hej, IT-ingenjör, men jag tjusar orm. När de yngsta indiska väljarna i en undersökning i India Today får ange den mest efterfrågade politiska förändringen, så är det att få yngre makthavare. Jag undrar lite kring liksom så här, urvalet kring så här unga väljare här. Jag menar, kan det verkligen vara unga indiers största politiska önskan att få in lite fler, typ Gustav Fridolin i styrmakten? Alltså, vad är det de längtar efter?
Ska vara rimligt på det, så är det väl bara att de är sinnessjukt trötta på sina djupt, djupt korrumperade politiker.
Men är inte det också...
Det är liksom en betonghäx klump som sitter där. Jag vet inte hur många år sa de att kongresspartiet hade haft makten där? Men så här, 43 år, eller vad var det? Sen 37 år av 53, eller något sånt där. De har liksom suttit på den här makten så himla länge.
Här är väl kanske
så
inte...
groteskt många har varit från samma familj. Liksom.
Det är väl inte boken som är så rimlig här som de unga indiska väljarna. Det känns inte som jättekontroversiellt att unga väljare vill ha unga makthavare som fattar beslut kring deras liv. Det känns inte jättekonstigt. Så nu tycker jag att unga indier är rimliga. Där står jag nu.
Inte Jonathan längre?
Nej. Men det kan ändras hur som helst, som ni märker.
Jag har sett så här bilder från Kinas kommunistiska partiets kongress. Ja. Så här, hela första raden blev inrullade för att de var för gamla för att gå.
När storföretagaren G.D. Birla på 1960-talet skulle skicka sin son till USA för att studera, predikade han vikten av att upprätthålla de indiska värderingarna. Han citeras i boken India Unbound. Ät bara vegetariskt, rök aldrig cigaretter och drick aldrig alkohol. Gå upp tidigt på morgnarna, gift dig ung, släck lamporna när du lämnar rummet, odla regelbundna vanor, promenera varje dag, vårda kontakter med familjen och framförallt, var aldrig extravagant. Låter inte det här som Jan Björklunds Almedalstal?
Framförallt så här, tjusa inte orm i onödan.
Det intressanta med den var att hon efteråt skriver så här, de här råden får alla ungdomar och sina föräldrar.
Ja.
Jag får inte alla. Men vad hon menar också att män, till skillnad liksom då från det där Indien skiljer sig från alla andra människor, är att de också lyder de råden.
Fast jag tycker det här påminner om 90-talister. Svenska 90-talister. Det är väl exakt så här de beskrivs. Kanske inte att de bara äter vegetariskt, men att de röker lite, de super lite, de har bra rutiner. De vårdar sig själva, de tycker familjen är viktig. Det här är kanske ett litet integrationsprojekt.
Och så här blir det väldigt, väldigt konstigt inom loppet av väldigt få sidor. För här är det så här, ja, men här kanske är grunden till att det går bra för liksom indier och indiska affärsmän med de här liksom fina råden som slutar med var inte extravagant. Men precis nyss har jag beskrivit en annan hyllad indisk ekonomisk liksom tjolahoppledare som en jättefin och bra och dynamisk person som nyss och har ordnat ett bröllop för sin dotter genom att hyra hela Versailles. Det känns, tycker jag, lite grann ändå på väg att bli extravagant.
Men det var en alkoholfri och rökfri fest. Och det serverades bara.
Och det är liksom gin och yang, det går ihop. Och då
och
är
de
det
som gifte sig var otroligt unga.
Det är sant. Kom till Versailles, ta med dina egna sig.
Kilnani ställer i sin bok The Idea of India frågan om det finns en särskild indisk kulturell identitet och vad den i så fall består av. Finns det någon gemensam nämnare mellan Kiplings klassiker och modern goa transmusik? Där de tvistar både de lärde och de styrande, och det finns inget givet svar på frågan. Alltså, tvistar verkligen de lärde och styrande om den gemensamma nämnaren mellan goa trans och Kiplings klassiker?
Och också att man ska liksom beskriva indisk, genuin indisk kultur, så är liksom Kipling och gåtrans.
Det är alltså white man burdens.
Det känns, det känns också lite på gränsen till orimligt. För
men är det sånt här som Horace och Ebba Witt sitter och klurar på till morgonkaffet?
Ja, kanske det. Men jag vet inte om vi skulle liksom kanske komma in på det på något annat sätt. Men på, när hon också liksom beskriver det här liksom, det fina med Indien och att liksom Indien, det går bra för Indien i jämförelse med Kina då. Och då tar hon några siffror om hur Kina och Indien klarar sig i olika sammanhang som kräver kreativitet. Och då en sån här så siffra, alltså är antalet patent i USA ganska rimligt. Och sen så här, Hollywoodstjärnor från landet och antal Clio-priser, parentes internationellt reklampris. Jag tycker det känns inte helt långsökt att tänka att folk som gör reklam på kinesiska eller på mandarin har lite svårare att slå igenom i USA än folk som gör på engelska. Men också att Hollywoodstjärnor är liksom toppen på beskrivning av liksom global kreativitet är inte heller bara rimligt i alla fall.
Var någonstans är de här hittade ifrån, de här siffrorna?
Från någon indisk född Tarun Khanna som är professor i företagsekonomi på Harvard Business School.
Okay.
Jonathan ska kolla upp den källan nämligen.
Nej, men jag tyckte också att det var lite kul faktiskt. Också, jag har ingen aning om vilka de här två indiska Hollywoodstjärnorna är. Eller de här två kinesiska?
11, nej, kinesiska. Nej,
det är på väg att dra iväg här. Ja. Hälften av Indiens befolkning är idag under 25 år. Kommer de att växa upp eller gå under av svält och sjukdom? Och om de växer upp, hur kommer de då försörja sig och bete sig? Det är en rätt stor fråga det här ändå. Men vad svarar Kinberg Batra? Det enda vi säkert kan säga är att alla om 10 år inte kommer vara antingen fattiga bönder eller välmående it-konsulter. Istället är det medelindien som finns någonstans däremellan som blir morgondagens beslutsfattare och som kommer att avgöra åt vilket håll Indien går. Alltså vad är det här för jävla svar? Är det ormtjusarna?
Men varför får vi aldrig veta vilka de är däremellan då, så vi kan föreställa oss lite? Det är kul att de inte dör i alla fall.
Det är lätt att bli överrumplad av Indiens potential. Indien är mycket, mycket mer än IT och ormtjusare. Alltså hon befattar den här liknelsen.
Ja.
Indien har alla förutsättningar att växa ur sin slummer och knyta bättre och starkare band med omvärlden, att återta rollen som en av världens stormakter med ett rikt och välmående folk. Men Indien har tackat nej till den chansen förut och kan göra det igen. Bortom bilden av IT och omtjusare finns en tuff verklighet där det fortfarande är svårare att överleva där än här. Menar hon att livet är tufft för en ormtjusare?
Men jag förstår inte varför hon liksom... För att hela grejen är ju att hon stör sig på att alla andra tror att Indien bara är antingen IT eller ormtjusare. Men det blir som att hon tar upp det så himla mycket att man sen känner att... Är det här bara, har hon skrivit den här boken till sig själv? Är hon irriterad på sin egen stereotypa bild av Indien, men att hon liksom förklarar på något sätt? Jag fattar inte.
Men det som är faktiskt på riktigt väldigt märkligt och väldigt irriterande, det är ju att alla de här sakerna, alltså när hon beskriver liksom problem med kastsystemet och att ja, trots att kastsystemet inte ska finnas, så är det ändå så att folk tittar efter liksom, vad tjänar din farsa och var kommer han ifrån och sådär. När hon beskriver att jag erkänner ändå liksom i en bisats att det finns liksom stor fattigdom och så är ju ändå så att när de försöken som man liksom ändå kan göra för att göra något åt det här, dömer hon ju ut som att det var liksom, det var för jävligt och det var soseri och det är liksom det som har skapat alla problemen i Indien. Och det är så liksom debatten i utvecklingsekonomin har sett ut. Och då hamnar hon i en så här liksom nya moderaterna beskrivning av ena sidan, där hon tar väldigt tydlig ställning för en beskrivning som jag menar är orimlig, men ändå försöker liksom sälja in det som någonting annat genom att säga å ena sidan och andra sidan.
Vi kommer till sista kapitlet och hennes slutsats här. Och det kapitlet från stackare till... ... Hösten 2004 undersökte SIFO på uppdrag av Svenskt Näringsliv svenskars attityder till produktion i utlandet. Vad gäller varor menade en majoritet att produktionslandet är ointressant så länge varan är billig att köpa. I praktiken innebär det sällan att den är producerad i Sverige. Men över hälften av svenskarna menar, enligt undersökningen, att företag som flyttar utomlands med sin produktion visar bristande ansvar mot det svenska samhället. Hur går den ekvationen ihop? Alltså, är inte det här lite som att fråga en sverigedemokrat vad han tycker om invandring och sen fråga om han vill ha pizza?
Jo.
Men alltså, menar verkligen Kinberg Batra att hon blir helt perplex över konceptet äta hela kakan och ha den kvar?
Hela Timbro blir perplex över det. De bara sitter så här, vi måste skriva böcker om det här.
Hon fortsätter sin analys av Sverige så här. Om man vill det kan man ju deppa bara. Men då blir det svårt att i längden sitta i till exempel Kista och begära över 1000 lappen i timman för samma jobb som indierna. Och flera andra nationaliteter utför för en bråkdel. Liksom strutsen kan man naturligtvis sticka huvudet i sanden och hoppas att detta inte inträffar. Eller åtminstone dröjer så länge som möjligt. Då kommer också Kista snart bli ett nytt Gislaved. Alltså, vad har hon emot Gislaved?
Jag tyckte inte jag förstod det helt. Så här, är det allmänt känt att Gislaved är liksom någon så här slutpunkt för civilisationen?
Det kan vara så att hon har missuppfattat det också. Eftersom att hon inte har så bra geografisk koll så kan det vara så att hon tror att Gislaved är någon slags ruinstad i Östeuropa strax efter
Sveriges
andra världskriget.
Atlantis.
Ja, något sånt. Så där får vi väl kanske hålla det lite öppet för tolkning.
Men lägger hon alltså skulden på att företag flyttar till låglöneländer på de anställda?
Nej, hon lägger det på svenska konsumenter. Men det tycker jag konstigt med henne också, att jag förstår inte riktigt om hon, alltså, om hon är arg på att svenskar inte köper svenskt. Men samtidigt så säger hon också att det är helt sjukt att vi liksom inte anpassar oss till globaliseringen. Alltså det är väl, hon har himla, hon är väl inte svårt hur hon ska förhålla sig till globaliseringen.
Lägger hon det verkligen på konsumenterna enbart?
Då
blir det svårt att i längden sitta i till exempel Kista och begära över 1000 lappen i timmen för samma jobb som indierna och flera andra nationaliteter utför för en bråkdel.
Det känns
lite
tydligt.
Som att hon tycker att svenska anställda är liksom giriga små äckel som bara sitter där och vill ha pengar för ingenting.
Och då blir man, snart kan man väl Indiens Gislaved istället.
Men jag gjorde en sån himla tråkigt, vet du, så här företagsgig för något tråkigt revisorfirma, typ så här Price Waterhouse eller något sånt. Och typ. De finns snart inte. För att alla de är indier. Det var ett jätteföretag. Jag tror det var Price Waterhouse. De har 200 000 anställda. 100 000 är indier. Alla de som hade varit där har liksom varit i Indien och jobbat liksom.
Ja, men hade svenskarna inte bara varit så bortskämda, Jonathan, så hade du inte ens liksom behövt oroa dig.
Alltså de har så himla många, de bara liksom spottar ut sig jätteduktiga akademiker. Vad var det? 3 miljoner akademiker om året.
Precis, ja. Och det gör de för att de insisterade på att ha ett bra utbildningssystem, bland annat. Och citera också det igen då, motsätter.
Men är det kommunismens fel att det finns så mycket välutbildade revisorer?
Ja, lite grann faktiskt. Alltså, hon nämner ju också så här, ja, men flera av de här ledande IT-tjomarna i Silicon Valley, de kommer från Indien. Och så det exempel hon nämner, de kommer från Kerala, som har varit kommuniststyrt jättelänge och insisterat på att det kanske är bra om man använder det, så att folk inte ska svälta. Ja. Liksom. Ja.
Men i han var liksom på Karl Marx en sorts smygliberal som då liksom bara gjorde det här
i
the long run liksom. Jag vet att om vi bara köper den här kommunistiska idén så kommer förr eller senare alla vara revisorer.
När jag började skolan var Sverige rikt och Indien fattigt. Som världen ser ut idag riskerar det att bli tvärtom under min livstid. Att världen förändras behöver inte innebära nackdelar. Inte för det land som bejakar öppenhet och gör det allra bästa av sina förutsättningar. Som satsar på kunskap, företagande och förbättrade relationer med omvärlden. Det gjorde Indien. Men i skrivande stund syns få tecken på att Sverige skulle rusta sig för konkurrensen. IT- och teknikutbildningarna har färre sökande på länge och forskare oroas för sämre mattekunskaper i grundskolan. Vi börjar arbeta senare, slutar tidigare och arbetar kortare dagar än de flesta andra. Och begär fortfarande mer betalt. Den formen blir svår att konkurrera med i längden. Särskilt med en elefant som nyss vaknat och som kommer få stor effekt på världsekonomin. Nu siktar ju Kinberg Batra på att bli statsminister 2018. Om Sverige var ett glas, skulle vi då få en statsminister som beskriver glaset som halvfullt eller halvtomt?
Men kan vi bara backa en liten sekund och säga att efter denna beskrivning om saker som är fel i Sverige, så det, alltså, vad kommer liksom? Så det kommer ju inte något svar här, men liksom det svaret som blev senare då, efter den här boken, det är ju så här, vi måste ha rutavdrag. Det känns inte helt så här, som ett adekvat svar på det här. Så här, vi måste utbilda mer, vi måste ha så här industripolitik som funkar, vi måste så här satsa på och skärpa oss och bara, ja, så kör vi rutavdrag.
Men för att få en sak, bara, det är kanske bara för att jag inte har någon som helst kunskap om det, men har, vad liksom den svenska vänstern haft liksom för syn och relation till Indien? För det framstår som en sån, till skillnad liksom från vänsterns andra gulleländer, Sovjetunionen och Kina, som är sån himla, himla mycket trevligare liksom, exempel att lyfta fram. Alltså man har alltid varit kommunist, säger alltid så här, ja, men kommunismen som bedrevs i Sovjetunionen, den var fel. Men här verkar det som att de har drivit en kommunism då som är rätt. Varför är liksom inte alla svenska vänsterpartister helt galna i Indien?
Det är för att du tror att det som Anna Kinberg Batra ger beskrivning är den korrekta. Det är ju inte rimligt.
Men du beskriver själv Kerala som faktiskt är ett liksom kommuniststyrd delstat. Alltså, varför är inte du och dina kompisar där liksom varenda år och bara gå omkring i det här liksom utopiska? Karl Marx hade rätt.
Jag har
fick då på Timbro. Det funkar det faktiskt.
Varför var ju där och älskade under hela
varför sänder inte Åli liksom en Kerala-podd dygnet runt? Jag fattar inte det.
Nu tror jag du argumenterar med någon slags egen missuppfattning. Det är ganska underhållande.
Jag tycker bara fortsätter. Det är så konstigt.
Det står i så här spegelsalen.
Varför, liksom, varför, tar ni, varför hålla på och tjata om Kuba när liksom ni har kunnat liksom ta upp Indien i alla Almedalstal liksom sen 47?
Jag antecknar.
Ja. Vet det är konstigt? Ja. Det är himla bra exempel på liksom en kommunistisk socialistisk stat som inte funkar. Snacka Indien då. Ja.
Här istället
liksom för att som Lars Ohly och Åsa stod gråta över att Berlinmuren har liksom har fallit. Så vi skit vid Berlinmuren. Vi är Kerala. Där är det helt jävla underbart. Kom inte dragandes med någon Berlinmur. Nu vill jag snacka om ett fungerande utbildningssystem. Och det finns här, i Kerala. Så borde ni ha gjort.
Och så har vi massa ormtjusare på scen bakom Jonas Sjöstedt när han pratar.
Men ärsligt, det har varit en bättre stat att, liksom, att strida för. En Castros kommunistland.
Hur hamnar vi här egentligen?
Hur hamnar vi att Jonathan Unge hjälper vänstern?
Det är liksom ett himla bra exempel på att det funkar.
Om ni bara lyssnar på Jonathan så kommer det gå jättebra. Han hatar er, men han vill verkligen hjälpa er.
Jag hatar er inte. Säg bara att jag har varit med i en sprit.
Här skulle
samtidigt. Ja. För att jag är, precis som den här boken, helt rimlig.
Här skulle ju boken kunna vara slut och det här avslutet slut. Men istället kommer det här kapitlet. Delhi, 26 januari 2051. Rehan Vadra, 49, tittar på klockan och inser att han börjar få bråttom. Idag firas ju republikdagen och han har lovat att ta med sin mamma för att titta på festivalen. Trots att allt fler sätter sina föräldrar på något av de nya statliga äldrevårdsinrättningar som vuxit fram försöker Rehan att själv och med hjälp av sin familj ta hand om sin gamla mor. För de flesta i Rehans generation är familjen fortfarande mycket viktig och mycket viktigare än för många andra jämnåriga i Europa eller USA. Rehan Vadra blev premiärminister i Indien efter valet 2049. Han är Indiens yngsta regeringschef någonsin, men väljarnas medelålder ligger fortfarande under 25 och deras mått mätt så är han en gammal erfaren gubbe. Hans gamla mamma, Priyanka Gandhi Vadra, dotter till den sedan länge avlidna Sonia Gandhi, är själv premiärminister fram till 2034. Hon fyllde 80 år för bara ett par veckor sedan och firades med pompa och ståt på en mottagning i residenset. När president Clinton vann det amerikanska valet 2008 visade hon god vilja till frihandel och öppenhet mot Indien. Men efter storstrejken i Detroit 2011, bara ett år före valet, tvingades hon införa både bil- och tekniktullar och förbud mot amerikanska företagsköp och tjänster utomlands. Hon vann valet 2012 knappt, men åtgärderna inledde en period av djup depression i amerikansk ekonomi. Militärt försvagades landet betydligt efter Irakkriget i början av 2000-talet, samtidigt som EUs gemensamma försvar stärktes. Det ledde till att USA inte heller säkerhetspolitiskt kunde kallas stormakt längre. Några kvarter före gamla fru Vadras hus är det stopp i trafiken. De flesta delibor har bytt ut sina gamla biogasbilar mot vätgasdrivna. De kostar bara ett par månadslöner. Han kliver ur bilen och börjar småspringa ned mot mammas residens med livvakterna. Det är alltså Indiens premiärminister vi pratar om. Med livvakterna i hälarna. Han gillar ändå inte att åka bil och avskärma sig från väljarna. Så det gör inte så mycket att avlägga sista sträckan i det fria. Han passerar Olof Palmegatan och tänker att han ändå ska ta reda på vad det namnet egentligen kommer ifrån. Men hans tankar är upptagna av inrikespolitiska vardagligheter. Inför årets budgetarbete kräver flera partier ännu fler offentligt finansierade förmåner i medelklassen som börjar efterfråga utbyggd barnomsorg och pensioner i offentlig regi. Oppositionen föreslår dessutom att man ska finansiera reformerna genom att avskaffa biståndet till de europeiska så kallade pensionärsländerna. När de stora kullarna av 60- och 70-talister i Europa började pensioneras runt 2020 var ekonomerna i EU redan ansträngda med stora budgetunderskott, dålig konkurrenskraft i industrin och brist på kvalificerad arbetskraft. I de länder som hade behållit höga lönelägen men försummat satsningar på teknisk utbildning, till exempel Sverige, Frankrike och Tyskland, ledde pensionärspucken till total ekonomisk kollaps några år senare. Alltså, hur bra sci-fi tycker ni det här är egentligen?
Har hon sänkt pensionsåldern i framtiden i Europa?
Det här är alltså hennes dröm, eller?
Ja, det här är
det en utopisk dröm eller det som hon tror att det ska.
Eller är det en väldigt, väldigt rimlig förväntning på framtiden?
Det är ju, för första är det ju liksom tydligt att det här är så här, någonting måste man göra för så här, en blinkning till Fredrik Reinfeldt som då i sina böcker har skrivit en del så här absurda sci-fi grejer som är helt sjuka. Och det här är jämfört med det så verkar det ändå rimligt, det håller jag med om. Men här är ju det tydliga röda tråden här är ju att sossarna inte bara förstörde Indiens historia utan också dess framtid. För här kommer så här krav på så här orimliga saker som pensionssystem och ett fungerande välfärdssamhälle. Och då riskerar Indien att gå under också. Då. Det är ju det som är liksom budskapet här.
Det är vanskligt att skriva framtidsskildringar.
Mm.
Alltså, de slår nästan aldrig.
Ja.
Men det är väl kanske det som är mest spännande i den här boken.
Ja, det är också lite lustigt att man efter så himla många sidor som är rimliga kastar in någonting så himla orimligt.
Men är det inte för jävla trist att de där arbetarna ska komma och förstöra hela USAs ekonomi också?
Jo,
men det var väl bara en tidsfråga. Ja. Eller hur?
Och det här att Hillary Clinton blir president 2008, det är ganska specifik sci-fi ändå. Alltså, ja. Det är...
Nästan kan...
Men det här var den skriven 2004, alltså man var ganska säker på att hon skulle ställa upp.
Mm. Ja, precis.
Ja.
Men vad tycker ni om Batras science fiction? Alltså, tycker ni den håller?
För att göra film av, tänker du?
Ja.
Ja, det är en fin scen när han kliver ur och springer. Det är väl liksom hämtat från något så här, säkert ett avsnitt av West Wing. Eller
ja. Men vi kan väl ändå säga att
eller,
han verkar
väldigt... Eller bara på besök i USA.
Man kan väl säga att han har en väldigt fin relation till sin mor. Mm. Det är väl trevligt?
Det är jättefint.
För att summera det här nu då. Vem ska läsa den här boken, Dylan?
Alla som vill ha en fruktansvärt rimlig, alternativt orimlig beskrivning av Indien. Men framförallt kanske bara Anna Kinberg Batra själv.
Jonathan?
Ja.
Ja.
Ingen behöver läsa den här boken. Jag tror inte att det var så tänkt att någon skulle göra det heller. Alltså på riktigt, jag tror faktiskt inte det.
Nej, det är möjligt, men jag tror att kanske fler borde ha läst den. Det här är ju en slags övning i det här sättet att hävda ganska orimliga saker på ett sätt så att det låter rimligt och kan säljas in till en bredare skikt i befolkningen. Vi fick ju se prov på det då i valrörelserna 2006 och 2010 och fortfarande. Så att det är väl en rimlig källa. Om man ska källgranska hur kunde det bli så här i Sverige så kan man läsa Anna Kinberg Batras bok bland många andra böcker.
Men vad har ni lärt er av att läsa den här boken då? Lila?
Jättemycket om Indien. Det fanns många fina tabeller och diagram och så vidare i boken som var väldigt lärorika. Vad mer? Hon är besatt av ormtjusare. Olof Palme har en gata i varenda jävla land. Och det var väl det.
Jonathan?
Jag tyckte man visste det mesta. Jag visste faktiskt inte att det var så socialdemokratiskt / socialistiskt.
Nej, och det är inte säkert att det var det heller. Så det är väl det synd om du har lärt dig det. Men jag har också lärt mig att en indikation på hur liksom, man ska se på en lands plats i världen i framtiden är citat: indiska skönhetsdrottningar vinner världsomspännande tävlingar. Det är en sån, det verkar vara en klockren indikation på varför hur bra och ljus det ser ut för Indien i framtiden. Så det var ju lärorikt, tycker jag.
Men när de på riktigt Sverige, det är ju liksom en skitland, för jag har ingenting mot Indien liksom. Men när de går, vi kommer ju förstå att de kommer att behandla oss väldigt illa.
Mm.
De har med någon indier som gör sig lustig över hur dumma amerikanska butiksbeträden är. Finns det något så här? De kommer vara fruktansvärda mot oss. Så som vi varit mot dem kanske. Det kommer inte bli kul. Mm. Det, det kommer vara himla, himla jobbigt för oss när västerlandet inte är störst.
Därför måste vi ha fler utanför.
Jag har i alla fall lärt mig att Indien är mer än bara ormtjusar och mjukvaruingenjörer. Att orden inget ont som inte får något gott med sig kan appliceras på kolonialismen. Samt att en master of the vagina just nu skapar medieskugga över Indiens kista. Med de orden är Flumskolan slut för sommaren. Vi är tillbaka igen i augusti då vi besöker Malmöfestivalen. Jag ber att tacka Jonathan Unge, Dilan Akbak och Alice Bati. Ge dem en varm applåd. Tack så jättemycket alla publiken.